hilse på denne gangen er nesten mer kjent i Norge enn i hjemlandet Sverige. I 10 år har hun vært på norske fjernsynsskjermer, aller først i TV-Norge-serien Fornemmelse for mord, og deretter Åndenes makt. 2 store suksesser for TV-Norge. Velkommen hit, Lena Ranehag.
Tusen takk.
Ja, du må ganske ofte over grensa.
Ja, det gjør jeg.
Handler du tekstfri da?
Ja, det gjør jeg.
Det gjør du. Du er det man kaller klarsynt.
Ja.
Og det er jo derfor de har brukt deg i så stor grad og så mye. Men blir du brukt like mye i Sverige som i Norge?
Ja, jag medverkar ju i liknande produktioner i Sverige, men jag blir mer brukt i Norge. Det blir jag.
Mm.
Och mer uppskattad och det är en annan miljö att jobba i som är väldigt trivsam här, och jag trivs väldigt, väldigt bra att jobba här. Bättre här än hemma faktiskt.
Men både Fornemmelse för mord och Åndenes makt har haft sina, ska vi säga, systerprogram i Sverige.
Ja, det har gått parallellt hela tiden. Ja.
Känner du många av de andra svenska klarsynte då?
Nej, faktiskt inte. Jag är väldigt för mig själv.
Mm. Men dina norska kollegor, sånt som Gro Helene Thørum och Lilly Bendris och Grete Sandvold, de har du mött?
Ja. Ja, men Lilly och jag har ju varit med sedan 2003 på Fornemmelse för mord, och kom hon in efter, det var halv på 1,5 år, så kom Lilly in, och sen hon varit med, så hon och jag är de som har varit med längst, och Gro Helene har jag lärt känna lite på senare år, men vi har väldigt god kontakt. Ja.
Men det samarbetar ju aldrig. Man är enkelstående, man är alene när man ska löse eller finna ut av vad som sker i dessa husen man besöker i Åndenes makt. Känner du dig alene i sådana situationer?
Nej. Nej, faktiskt inte på det sättet att jag är trygg med det jag gör, men visst, ibland så kommer man till ställen där det är väldigt starka energier, och då kan det vara svårt att själv få bukt med det.
Ja, för teamet som står runt där, de varken ser eller registrerar eller känner det som du gör.
Nej, absolut inte. Jo, ibland kan de faktiskt känna att det sticker och klör på armar, och det är lite obehagligt kan de känna. Mm.
Du är nästan mer kändis i Norge än du är i Sverige.
Det stämmer.
Registrerar du det när du är ute och går på gatan?
Ja, det gör jag verkligen. Den här vistelsen har varit väldigt speciell. Jag vet inte, det här sista året har blivit väldigt mycket fokus på det jag gör, och det har jag märkt med att ha varit här nu. Jag kan inte gå många meter, för det är många som kommer fram och vill prata med mig och känner igen mig från TV.
Är det många som kommer till där med, ska vi säga, saker?
Nej, det ser de att det hinner jag inte, för jag är på språng.
och när vi var på väg hit till studio, så kom det sannolikt en från Kungshamn som kände dig igen.
Ja, så då som frisör. Ja. Så jag klippte han, men han var en liten pojk, och han berättade att än idag så använder han gelé i håret, för det hade jag lärt han att det ska man ha, så det kan han inte leva utan.
Dina klarsynta evner känner vi gott. Vi har upplevt dem i många sammanhanger på TV här i Norge. Och detta är ju inte något som du plötsligt upplevde. Detta har du med dig från barndomen.
Ja, det hade jag som en liten flicka.
Mm. Hur upplevde du det då?
Ja, man kan säga så här att för mig så var det min enda världen.
Jaha.
Men det var andra som reagerade på att jag var annorlunda.
Ja, var det liksom dina Albert Åberger det här?
Ja. Så att när jag berättade vad jag såg, så sa ju de till mig att det finns inte det du ser. Det är fantasi.
Ja, vad var det du såg?
Ja, jag såg ju, som jag sa, gubbar.
Döda gubbar?
Ja, döda gubbar. Och ja, jag hade en lekkamrat som hette Lola. En flicka som var i ålder med mig, som alltid var med. Och så hade jag en fysisk lekkamrat som heter Madeleine, och hon var blind sen födelsen, och det var vi tre. Och den här Madeleine som var blind, hon var väldigt jaloux på den här Lola som var med, som inte fanns hon. Och då sa jag det, att det var inte så konstigt att du inte ser henne, för du är blind. Så det var lite, småbråk om vem som hade rätt och fel i det här saken, men ja, i min värld så var det, ja, det var ju som min verklighet och jag hade svårt att förstå andra.
Snackade du med Lola och de andra som du då upplevde?
Ja, jag lekte med henne. Och,
mm.
Men att jag kanske inte tyckte det var konstigare än att min andra kamrat var blind. Så det var inget konstigt.
Men hvordan reagerade de vuxna på det?
De trodde jag hade fantasi.
Okej.
Okay. Jag bad mig sluta och fantisera så mycket. Ja. Och då gjorde jag det. Då sa jag inget mer.
Var det inget som blev skämt?
Jo, min mamma sa flera gånger, du som är så liten flicka, ska man inte prata så mycket om döden och de döda? Det tyckte hon var lite obehagligt. Hon undrar varför jag pratar så mycket om döden. Och jag var bara 7 år och tyckte det var lite, ja, det var inte vanligt liksom.
Men kan du beskriva Lola, hvordan hon såg ut?
Jag ska säga, det kommer jag inte ihåg. Det är så många år sedan. Jag kommer inte ihåg hur hon såg ut mer än att hon hade ljust hår. Det är det enda jag kommer ihåg. Jag tror inte jag tänkte på hur hon såg ut riktigt.
Men, ursäkta att jag spör så dumt. Var lekte det?
Nej, vi lekte allt möjligt. Vi satt och rita. Och ja, rita teckningar. Och min blinda kamrat som då inte som sagt såg vad hon rita fick ju hjälp av mig. Så att det var nog mer fokus på henne än Lola. Ja.
När började du själv att syns att, eller att känna att detta var något som inte alla upplevde?
Ja, det var ju då i tonåren. Då var det ganska jobbigt, slitsamt för mig. För när jag var en 15-16 år, då var jag med om min första utav kroppenresa. Och det var jag väldigt rädd för.
Kan du fortälla om den?
Ja, det var väldigt obehagligt. Jag kommer ihåg att jag gick och la mig på kvällen och bodde i en egen lägenhet för att studera till frisör. Och gick och la mig på kvällen och precis när jag skulle somna så var det ungefär som en elektrisk stöt som gick genom huvudet. Som en blixt och sen ner genom hela kroppen. Och sen så ser jag då mig själv ovanifrån. Jag ser min kropp och jag är på väg att lämna den och det var fruktansvärt skräck. Att inte kunna komma tillbaka till min kropp liksom.
Men när vi hör om slika upplevelser hos folk idag så är det ju först och främst i förbindelse med död.
Ja.
Var det en slags dödsförelse?
Ja, det var det. Det var det som var skräcken. Jag tänkte att nu kommer jag inte tillbaka mer. Nu är det nog, nu blir jag borta.
Har du haft flera slika?
Ja.
Ofta?
Nej, inte ofta, men det var ganska intensivt en period där. Och det var nog, tror jag, någon slags öppning till den här världen som jag inte förstod. Alltså en öppning för mig att förstå den här världen på ett djupare plan. Sen lärde mig hantera de här så att säga resorna. Lärde mig att komma tillbaka och vara kvar med mig själv och att jag kan liksom välja om jag vill göra de här resorna eller inte. Men då kunde jag inte välja utan då bar det iväg och det kan jag komma ihåg än idag hur rädd jag var. Och då tänker man kanske också, ja, man tänker alla möjliga tankar, varför händer det och vad är meningen och det förstår man inte när man är 16 år. Knappt sen heller, det tar många år att finna ut av det.
Lena Ranehag, den klarsynte fra Sverige som er blitt vår venn i TV-Norge-serien Fornemmelse for mord og åndenes makt er gjest denne gangen. Hun har fortalt om sin barndom og sin opplevelse da, men på et eller annet tidspunkt så ble ikke disse opplevelsene så sterke, de nesten ble borte for deg en periode.
Ja, det var efter de resene, så ble det borte. Och sen var det borta mer eller mindre, ja inte helt men så gott som fram till jag var drygt 30 år.
Aha.
Ja.
Sovnade du det?
Jag tänkte nog inte så mycket på det.
Nej.
Nej, för då var jag så uppe i den här andra världen, fysiska världen och allt som hände där med killar vet du, och utbildning och...
Ja, det är med sånt i Sverige också. Så.
Ja, precis.
Okay. Men Lena hon skulle bli frisör.
Ja.
Varför det?
Ja, det var en dröm. Där hade jag haft sedan jag var liten flicka. Jag ville bli frisör och klippa folk.
Ja.
Så det blev jag.
I Kungsan?
Nej, i Göteborg.
Göteborg?
Ja, jag var uppvuxen där först.
Ja, så du är göteborgska?
Ja, jag är från Göteborg. Ja.
Ja.
Det var min far som var uppe från Bohuslän. Men jag blev frisör och startade egen bedrift och satte igång med det och ja, höll på med det fram till jag var 32-33 år. Och det var då jag slutade med det som den här andra världen kom tillbaka till mig, eller jag till den, vilket som.
Ja, hur skulle du det då?
Ja, det gör jag.
Hvordan det skedde?
Ja. Det var väldigt intensivt. Jag kommer ihåg speciellt det tillfället jag och en väninna sitter och dricker kaffe hemma hos mig i min lägenhet och det börjar gå en kall vind genom hela lägenheten och min väninna sa, oj nu får vi stänga, usch vad kallt det blir sån.
Det var som träck.
Ja, liksom. Det var riktigt kula. Och jag sa, det är inte uppe någonstans. Och det var i augusti så det var väldigt varmt ute. Och det blev kallare och kallare och hon blev rädd. Och så fick jag se på mitt kylskåp att det hängde en lapp. Som jag hade satt fast med en magnet och den bara fladdra helt okontrollerat. Och jag gick fram och läste på det här meddelandet jag hade hängt upp. Och då stod det att det var ett citat från en författare. Det stod att en bra bit in i september då får själen ro. Och så var det nog ro till. Och det var väldigt fokus på den här lappen tyckte jag. Och jag fick en föraning om att det var någonting som skulle ske. Det kändes som att det var någon som skulle gå bort. Det var första födelsen. Och bara en timme senare så ringer en annan väninna och säger att en god vän till oss precis hade ramlat ner och fått hjärnblödning och dött. Och då förstod jag att nu var jag i kontakt med den andra världen igen.
Blev du skrämt på något måte?
Nej. Men jag reagerade väldigt starkt för det var väldigt tydligt att det kom. Och sen inte så värst långt efter det så var det samma sak igen och då gick min far bort. Och han blev ju inte så gammal och han hade ju också visade sig samma förmåga som mig. Men han var också över 40 år när han upptäckte det. Men det blev riktigt tydligt för honom. Och han ville nog inte erkänna det riktigt att det var så. Men till slut så fick han ju... Ja, han fick förstå att så här var det och han ville egentligen inte tro på detta men han hade inget val för det var så. Och när han dog 60 år gammal så hade han och jag hunnit prata om det ganska mycket. Och då förstod han mig. Och när han gick bort så var det precis som att allt släppte taget och allting öppnade sig för mig. Så att när han dog så började mitt riktigt... vad ska man säga, min klarsynthet riktigt tar fart och jag såg massor av saker. Jag bara såg och upplevde andevärlden och jag förutsåg händelser som hände och jag pratade med de döda och min pappa var en av dem så han kommer och bekräftar mig från andevärlden och ja, på den vägen är det och det har blivit starkare och starkare så jag skulle säga att det sista året här nu så har det blivit väldigt, väldigt tydligt.
Du har fortalt om dina upplevelser.
Ja.
Men, och du har fortalt om din första utanför kroppen upplevelse. Och du har fortalt om dina möten med andra och med döda. Men hvordan arter det sig egentligen? Ser du dem? Snakker du med dem? Snakker de till dig? Hvordan reagerer kroppen din? Det som jag lurer på.
Ja, det förstår jag. Det är ju inte så lätt att förstå det här. För att det här språket som man har med andevärlden. Det är nummer ett i vår intuitiva kanal. Alltså den har ju alla, det sjätte sinnet. Men som medial eller klarsyn så är den utvecklad långt mycket längre så att säga. Så att intuitivt så vet du följer saker. Du bara vet. Nummer två är kommunikationen. Det är en tvåvägskommunikation. För det första med din egen kropp som följer i kontakt med andevärlden. Den blir varm, den blir kall, den känner smärta. Och det här är saker som du vet inte är kopplat till dig själv. Utan du vet att det ligger utanför dig och att det är kopplat till den andliga världen när du kommer i kontakt med dem. Jag kan känna med en gång nästan om det är man eller kvinna, och då får jag ofta en bild på vederbörande jag är i kontakt med.
Hur är det bildet? Är det ett klart vanligt bild eller är det tåkigt, slöret, farger?
Ja, det varierar väldigt, men om du tänker att du har en bild och så lägger du en nylonstrumpa för.
Okej.
Okay. Så kan du tänka att det ser ut.
Så där. Du kan skimte träck alltså?
Ja. Ibland kan jag se det väldigt tydligt. Och det styr inte jag själv, utan det är ju precis som när vi ska ha kontakt med andevärlden, så får vi jobba på att få upp kommunikationen. Likadant är det från andevärlden. När de vill nå oss så får de jobba precis lika mycket för att komma i kontakt med mig, att nå fram till mig med sina bilder och sina följelser.
Men när vi ser det i åndenes makt, så kan du se att det står en där borte, eller du kan snacka om energier.
Mm.
Är det två olika ting?
Nej, det är egentligen ändå samma sak. Fast energin är själva rörelsen av anden. Alltså närvaron som du följer kallar jag för energi. Och den är i bevegelse hela tiden, precis som all annan energi är nästan. Va? Så är den rörlig, det är en levande energi på det sättet att... Man kan säga så här att de som är igen från andevärlden har den energin. De som har gått över till ljuset har inte den energin och närvaron. Där skiljer det åt, va? Och det här med kula, kyla och så, det är de som är igen. De som har gått över känner man inte så med.
Men har de förelser?
Nej.
Det har de inte. Så gott eller ont, det är inte de i stånd till att praktisera.
Jo, alltså på det sättet att de har ingen hjärna. De tänker inte. Men de har ett minne som lever kvar. Och det ser ut ungefär som jag brukar föreställa det för att det ska vara lätt att förstå. Som en CD-skiva. Det är massa spår på. Olika minnen. År från år, liv från liv. När jag kommer i kontakt med det medvetandet, minnet, så öppnas det upp. I där så ligger personligheten, minnen, födelser, allting. Så det är det jag kommunicerar med.
Deras minne också.
Ja, deras minne. Och det brukar jag kalla själens identitet. Eller energiminne. Och det de lämnar kvar på sin plats. Eller där de har levt eller bott eller verkat. Det kallar jag för etikett. Så... Etiketten, det vill säga...
Det kan ett avtryck.
Just det, helt riktigt. Etiketten är ett avtryck i den fysiska världen. När jag kommer i kontakt med det avtrycket så öppnar jag upp för den energin. Det minnet i andevärlden. Så på det sättet får jag connection med vederbörande som kanske har bott på platsen. I minnen kvar i huset där de har bott eller byggt eller... Och så det jag snackar med, det är ett medvetande som förflyttar sig.
Du berättar om hur du kommer i kontakt med folk i en annan dimension. Är det riktigt att bruka uttrycket dimension? Eller folk och folk, detta är andliga väsner.
Ja, jag får säga dimension, för att det är ju så att jag snackar om astralplan, jag pratar om dimensioner, jag pratar om olika rum i andevärlden. Och det är ju så att de här rummen, de här dimensionerna, de här astralplanen, det är bara en tanke bort i vår hjärna.
Det är inne i, det är mellan öronen.
Det är ja,
alltså.
Det är mellan öronen som det finns. Och det är man kan säga att andevärlden är en illusion. Som öppnas upp.
I en bok du har skrivit så berättar du om en ånd som du har ett speciellt förhåll till. Som närmast är din personliga ånd.
Mm.
Och kanske hjälper.
Ja.
Vad heter han?
Chin.
Chin har tagit dig med i 7 olika lag av dimensioner.
Ja. Han har gjort det, också har jag faktiskt en norrman som heter Helge Gran. Och han skriver om i min sista bok som kommer ut här i sommar, som heter Det osynliga riket. Där tar jag med er läsare på en resa som jag har gjort med Helge från denna världen till andevärlden. Där han visar mig vad som händer när vi dör, när vi lämnar detta och resan vidare. Hur det ser ut och vad som är meningen. Och vilka rum så att säga, vi måste ta oss igenom.
Men du snakker om 7 dimensioner.
7 astralplan.
7 astralplan.
Ja.
De som du møter når du lager TV-program, mm. Er de liksom på det første planet?
De er ikke på noe av dem.
Og de er ikke kommet dit i det
hele
tatt?
Nei, det er det som er problemet. Så at, om du tenker det, jeg vet ikke hva det heter på norska, hålkaka, knäckebröd.
Ja,
runt
ja,
den här ja, skiva så kan du tänka dig hålet i mitten på den kakan, det är öppningen, entréplan till universet och
en slags portal och
just
ja.
Och de har alltså inte kommit upp i det ljuset i den öppningen, utan de är kvar i en mellandimension här, och det är det som är problemet, så att deras utveckling står stopp, de kommer sig inte vidare, och det är därför som jag måste ta dem upp där i det ljuset, vidare in i första dimensionen för att gå vidare i sin utveckling.
Ja, det har vi ju sett i TV-programmen, när du möter familjen, och någon gånger för du möter dem också, så sänder du någon av gårde.
Ja.
Avlyder i den beståndet?
Nej, alltså de försöker ju kämpa mot. Jag var på ett case senast igår. Det var en som han ville absolut inte lämna denna världen. Men det är ju så här att det är ett medvetande jag snackar med. De har ingen insikt alltså, som vi har. Utan man dras till ljuset och man finner ljuset. Problemet är att de inte har funnit det här ljuset. Och då visar jag visuellt så att säga det här ljuset. Som en ljusöppning där de får gå in. Och i det här ljuset så finner de det som de tränger mest, kärlek. Och att de känner att de ska gå mot det här ljusa. Och det är som jag säger, det är ganska lätt i livet också. Man får välja om man vill gå in i en ljus eller mörk portal, så väljer de flesta en ljus antar jag. Och det gäller bara att finna den ljusa öppningen i livet också.
Men du sitter ju på en måte i TV-ruta och ber dem om att... Eller... fortæller dem at de skal gå videre. Men disse ordene, er de mest for oss som ser på TV? Kommuniserer du da med de du skal hjelpe videre gjennom den intuitive bevisstheten din?
Just det.
Ja. Så det... du kommuniserer på 2 plan her?
Ja, jeg kommuniserer altså, öppet här for at ni skal forstå hva det som hender. Jeg kunne lika gärna göra det bara så säger mitt inre. Så jobbar jag när jag själv. Då snackar jag inte högt, utan då kör jag eller kommunicerar jag med andevärlden i mitt inre genom bilder och på annat sätt snackar med dem. Så det är bara för att ni ska förstå vad det är som sker.
Har det hänt att du har mött underväsner som eller under som inte ville ha något med dig att göra?
Ja, det har jag gjort. Och de är inte kul att träffa på.
Ja, vad sker då?
Alltså det blir ett motstånd. Man kan säga så här att för att bemöta en sån energi så måste du vara väldigt jordad, trygg. Sända ut kärlek, ljus och att du vill kommunicera, du vill lösa konflikter, du vill hjälpa. Det är det du måste skicka ut. För att ofta möter du ett väldigt våldsamt motstånd och har liksom... i sitt medvetande med sig mycket saker som blockerar den här kommunikationen. Och då för att öppna upp så får jag vara väldigt trygg och skicka ut det här ljuset och att de känner att det avväpnar dem på något sätt. Att de har tillit till att våga komma till mig. Kommunicera att jag så att säga ska hjälpa. Alltså de har ingen hjärna att tänka med, men i sitt medvetande så synkroniserar de med min energi så att säga. Och det har hänt vid vissa tillfällen att det har varit väldigt svårt att ta väldigt mycket på min kraft. För det är ju så att de har ju inte den energin som jag har. Och då tappar jag väldigt mycket energi när jag ska kommunicera och försöka få det här motståndet, den här kan man säga, blockerade energin att öppna upp. Va? Det blockerade medvetandet får jag säga, att öppna upp.
Blir du fysiskt sliten av det?
Ja, det blir man. Man kan bli riktigt dålig om man inte passar sig.
Men en ting är ju när vi ser Lena Ranhag på TV beväger sig runt, det är ju självklart, då har de klippt samman en hel dag till cirka 40 minuter eller 20 minuter eller vad det måtte vara.
Ja.
Men en annan sak är ju vardagen till Lena Ranhag.
Mm.
När du för exempel går på butiken eller ska gå på bio eller var som helst, märker du energier som andra inte märker då?
Ja, det är.
Bara på en tur i gata liksom.
Ja, det kan jag försöker att inte vara uppe, men om jag hamnar på ett café eller restaurang eller buss eller tåg, oj, så kan det komma till mig jättestarkt. Och då kan det vara att jag känner att den människan tränger det här eller det här. Det kan vara som en vägledning från andevärlden eller på annat sätt en hälsning. Och ibland har det faktiskt hänt att jag får ursäkta och säga att du får ursäkta mig, men kan jag få vara lite privat med dig? Jag har lite förmågor som ligger utanför det ordinära fysiska livet och jag har ett budskap till dig. Är det all right om jag får lämna det?
Vad säger du då?
Ja, de blir väl lite, ja, de vet inte hur de ska ställa sig till det, men jag säger dem då och så lämnar jag det och då blir det en väldigt stark reaktion ofta.
För du har faktiskt överbragt hilsner till folk från någon som har stått dem när.
Mm. Är...
Helt uforberett för dem, men plötsligt så får du alltså en hilsen.
Ja, och det kan hända också på... Om man är på en tv-inspelning till exempel och man håller på med ett uppdrag, så kan det komma in någon nära och kär samtidigt som vill passa på och få hälsa att de är där också. Det blir väldigt personliga saker ofta. Så det, jag hade senast faktiskt en intervju här i förrgår. En som intervjuade mig och hon blev nog satt på kanten rätt mycket. För hon fick en väldigt... spot on hälsling från andevärlden och den vet jag kommer tas upp i den här intervjun, men det var också en bekräftelse på att andevärlden är med hela tiden.
Det finns många klarsynte som kanske inte som i Skandinavia som reser runt och har show närmast med sina evner, bland annat en av de mest kända är ju engelska Colin Fry. Och så är det en amerikansk dame som både har tv-programmer och går runt på gata. Nu husker jag inte namnet, hon heter ett eller annat, men Lisa
Williams.
Lisa Williams är det, ja. Och förbauser folk. Är det något för det?
Nej, icke.
Nej.
Nej.
Varför inte det?
Alltså man väljer väl hur man vill förmedla andevärlden.
Ja.
Och jag har gjort mitt val. Det var väldigt lätt att jag vill inte ha stora seanser. För mig, nu säger jag inte att det är fel att andra gör det, men för mig blir det entertainer, alltså underhållningsshow. Jag vill hålla det mer på en privat vad ska man säga, plan. Jag vill gärna vara ensam med den jag förmedlar till. Ja, det kan vara några människor omkring, det gör väl ingenting, men jag vill liksom inte stå på en scen och förmedla det, utan jag vill känna att jag har ögonkontakt med den jag levererar till.
I förnämelsen för mord så samarbetade du med Per Asle Rusta.
Mm.
Han har skrivit en bok som heter Klarsynt. Där har du en central plats.
Ja.
Och bland annat så dukker du upp i förbindelse med Therese-saken i Fjell i Drammen från 88. Du var också kopplad in i Marianne-saken från Risør i 1981. Og Øyderud-saken i 1999.
Mm.
Og i alle disse sakene så tok TV-teamene deg rundt på åstedene der de sist var sett. Har du snakket med Therese? Har du snakket med Marianne? Har du møtt Marie Øyderud?
Mm-hmm. Therese var i Drammen, va?
Ja.
Ja. Henne har jeg ikke snakket med.
Men de andre har du snakket.
Ja, det har jag gjort.
Ja.
Ja.
De här sakerna är bland de största och mest rara i norsk kriminalhistoria, för ingen av dem är uppklart och därför blev ju det kopplat på saken.
Mm.
När du går in i slike sammanhänger så är kanske utfordringen något annat än när du ska rensa ett hus.
Ja, det går inte att jämföra på samma dag. Det är oerhört, oerhört krävande. Och ja, skrämmande. Det är ju inga saker som är underhållning precis, utan det är ju hemska saker. Och man borde se och följer vad de har upplevt. Och det önskar jag ingen att känna.
När du kommer till ett slikt åsted, vet du på förhand var du ska, vilken sak det drejer sig om?
Nej, jag vet aldrig. Det vet jag inte, men det gäller någonting. För skulle jag veta det, ja, jag skulle kunna ha jobbat med saken, men det är som man vet redan. Det kan man aldrig ta bort, och då begränsar det min intuitiva kanal, så att säga. Att mitt vetande, egna tänk eller vetande går in och talar om för mig, så här är det. Och då kan jag inte jobba.
Men fortsatt ingen av dessa sakerna oklart.
Nej. Det är ju så att de här sakerna är ju sådana som polisen inte har klarat ut själva. Det är de svåraste casen vi får. Och det är ju inte meningen att vi ska lösa mordfall. Utan det som är meningen, eller var meningen när vi var med, vi klarsynta, det var att vi skulle komma med ny information till polisen. För att de ska titta på det och kunna lösa det. För jag tror inte att det är meningen att vi ska lösa mordfall som är klarsynta.
Men likväl så har du har ju kommit med tips, du har kommit med dina förslag, men de har inte fört till något. Eller de har i vart fall inte blivit plockat upp som spår för polisen.
Där har du rätt svar. Det är ju så här, jag vet ju själv att saker som vi har bidragit med har lett utredningen vidare långt. Fast det kommer aldrig fram till media.
Vad kommer det av?
Ja, det är väl kanske första till sekretess. För att röper man liksom vad som sker i en utredning, då kanske man fördärvar spåret. Det kan vara en sak. Nummer två är väl lite policy. Det är ju så att var den jobbar på sitt sätt. Polisen jobbar tekniskt, vi jobbar med andra saker, verktyg. Och jag tror att polisen är lite rädda att det inte blir tagna på allvar om de tar in klarsynta, så att säga. Utan det blir lite jux, tycker de då. Men alltså, jag tycker att man kan samarbeta över gränserna, att hjälpas åt. Vad hjälpen sen än kommer från, det spelar ingen roll, utan det viktiga är att man kommer fram till slutresultatet, en lösning.
Per-Ås Rustad skriver i boken att du har varit speciellt upptatt av Orderud-saken. Är det riktigt?
Ja, speciellt, ja, det kan man väl säga på det sättet, att det var en oerhört svår sak. Det kan man ju inte säga annat om. På det sättet upptagen av att känna in och finna ut liksom, vad är det man känner, vad är det man följer, och det är så att säga komplicerat. För det är ju så att ju fler du tar in i ett case, eller ju fler både från andevärlden och från den fysiska världen som du har att göra med, ju svårare blir det att klargöra vad som är vad, va? Vad är det du följer och vad placerar du det? Och det är ganska svårt att att vara tydlig, så att säga. Men där var det väldigt tydliga bilder som kom till mig. Det var det.
Har politi brukt det, kanske i Sverige, utanom TV, men inte har önskat att fortälla det?
Ja, det har gjort.
Mm. Ber de då om att inte fortälla det?
Ja.
Har du gjort på den?
Jag håller på faktiskt med en polissak nu i Sverige. Och det är en försvunnen person som inte finns ett spår efter. Och det är, som jag ser det, en sak som är en, ja, olyckshändelse, så att säga. Som, och jag ser en plats där den här personen finns, men alltså jag kan inte kanske peka ut lokalt exakt var den är, utan ungefärligt ett område. Men det är väldigt svårt. Och normalt sett så jobbar jag inte med såna här saker. Men jag kände starkt i mitt hjärta att jag ville hjälpa till, för den här försvunna personen ska bli pappa snart. Och mycket gripande, mycket känslor. Och jag är människa och jag vill försöka, om jag kan hjälpa dem, så har jag sagt att då gör jag det. Men det är ingenting jag håller på med till vardags, och inga kriminalsaker eller sånt som jag håller på med, utan det var under den här tiden med förnimmelse och mord som jag höll på, och sen har jag lagt det åt sidan. Men jag jobbar varje dag med andevärlden, och det gör jag genom mina tv-program, för jag jobbar ju numera sedan ett år tillbaka i Danmark också för dansk tv. Så jag har fullt upp med att bara resa och spela in tv-program och skriva böcker. Så att jag har fullt upp, kan man säga, med andevärlden på heltid. Men visst, man vill ju använda sin förmåga att hjälpa andra med. Och i det här fallet för mig som ord så var det för att hjälpa andevärlden att kunna komma sig vidare och bli framtagna i ljuset och bli lösta från den här konflikten. Men det är svårjobbat, men jag tror att för de som vill jobba med såna här saker så ska man sätta en klarsyn på det här direkt ett brott har begåtts. Inte vänta 10 år, utan det ska sättas på direkt liksom på jobb och känna in energi, för att ju längre tiden går ju svårare blir det att lösa ett fall.
I ditt fagområde så snackar man om en reading.
Stämmer.
Har du tid till det?
Nej, nej, faktiskt inte.
Vad är en reading?
En reading är när jag läser en persons energi genom ett fotografi. De får skicka en bild och så själv till mig. Och så sätter jag mig och tar in, så att jag läser den energin från personen. Och då har jag en förmåga att kunna berätta saker jag ser runt personen som har varit, saker som är och saker som är förestående faktiskt.
Nej, men säger en spåkona alltså?
Ja, jag vill inte säga spåkona, men det är ju lite så det är, att man förutsäger liksom lite grann framtiden. Eller rättare sagt, man ger personen ett val.
Mm.
Genom readingen så ska de kunna fundera på.
Drev du på med det för du blev så tv-populär, för att se det slik?
Mm. Då var det mycket, och jag tycker fortfarande det är kul att ge readings, men som sagt, det är tiden som inte räcker till alltså att hinna med allting som jag brinner för jag är en eldsjäl.
Men skönner du att det blir något mystiskt runt där på en måte? Exotiskt är det riktigt, men som gör att när du kommer i sociala sammanhanger, om det så är med tv-team eller som du fortalte häromdagen med en journalist, så blir du på, vet du om det är någon andra här nu?
jag förstår ju att jag är lite annorlunda, att jag är mystisk och kan vara väldigt spännande för andra, och det kan jag leva med, för att jag tycker att det är kul, och jag tycker att jag vill ha mycket värme och glädje och humor i det jag gör också. Jag vill förmedla andevärlden och budskap på ett positivt sätt och hjälpa människor, inte tvärtom. Jag snackar inte om döden och massa saker sånt där, utan jag snackar om vad som finns för möjligheter i livet.
Ja. Och du har ju också funnit, alltså du är ju mor.
Ja.
Ja, och nu har du funnit den stora kärleken uppe med Vänern.
Ja.
Ja.
Ja, det har jag gjort.
Och hur ser de på dessa, ska vi säga, dessa talenterna dina?
Ja, mina söner, de har aldrig sett ett av mina program, tror jag.
Oj.
Nej, de har nog aldrig sett ett tv-program.
Nej, det är sånt som mamma driver med. Det
liksom, ja, det är liksom lite sådär. Men samtidigt så vet jag att de tycker det är spännande. Men de vill liksom kanske inte snacka om det för mycket. Min man, han tycker det är jättespännande och han går kurs för mig nu.
Okej.
I medial utveckling.
Ja, man kan ju inte lära sig slika ämnen.
Nej, det går inte.
Nej.
Nej, det går inte. Du kan bara lära dig att bruka din intuition.
Okej.
Ja. Och sen hur långt du kan utveckla den och lära dig läsa energier, förstå energier, det vet man aldrig förrän man har börjat jobba med sin utveckling.
Lena Ranhag, du har dina ämnen till att kommunicera med ånder.
Mm.
Kan man slå av och på?
Ja, till en viss del, men jag kan aldrig slå av helt, det går inte. Det kan komma för mig, jag vaknade här om natten 2:00, pang, blev varm i kroppen och fick massa budskap om den här försvunna personen jag snackade om till exempel. Oj, nu får du gå upp och så får du rita hur den här platsen ser ut och så vidare. Så det slår aldrig av helt, så. Nej.
Nu har vi snackat massa om dina ämnen, dina upplevelser. Skönner du de som är skeptiska till det här?
Ja, absolut. Det förstår jag. Jag skrattar men jag säger det förstår jag, för att det kan ju verka väldigt orealistiskt. För vad är en ande? Vad är ett spöke? Och hur ska man kunna tro på det om man aldrig har upplevt det?
Men det handlar ju om tro också.
Ja, men det är ungefär som jag säger om kärlek. Om du har aldrig upplevt kärlek, hur ska du då veta vad det är?
Nej, det kan, kärlek kan man ju inte ta på heller.
Nej, det är samma sak. Det är som någon frågar mig, hur är det att vara klarsynt? Ja, då brukar jag säga, hur är det att höra? Hur hör du?
Ja.
Det är ungefär som, hur tar jag in andevärlden? Alltså det är någonting som föregår på ett medvetandeplan där också min hjärna eller mitt intellekt försöker förstå språket.
Går du in i sådana diskussioner om det här?
Nej, inte försvara det. Absolut inte. För det har jag ingen anledning till. Och jag tycker att var och en får tro precis vad de vill. Och de får bråka och kriga om vad de vill. Men många religiösa människor, de pratar om Gud. Och jag har full respekt för Gud och det gudomliga. Jag tror på en högre kraft, om man kallar den Gud eller vad man vill. Det är upp till var och en. Däremot så tycker jag att religion, det är någonting som inte har med andlighet att göra. Andlighet för mig är inte indelat i en religion eller trosuppfattning, utan andlighet kan vara precis vad som helst.
Men är du, vill du kalla dig själv religiös?
Absolut inte. Nej, absolut inte. Jag är inte religiös, jag är troende. Men det finns ingen religion med i det. Det är väl där som det går fel, ungefär som i politik, att folk har en klar struktur över att just så här ser det ut. Men jag brukar säga, det finns bara en sanning och det är din egna. Och detta är min och den står jag för. Den behöver jag inte kriga för. Och jag är trygg i den och sen får andra, de får tänka och tro och tycka vad de vill. Och det säger ingenting emot, jag tänker inte diskutera mot dem heller, utan den som vill se på det jag gör eller tror på det är välkommen, och den som inte vill, den behöver inte.
Till hösten så kommer det en ny serie med åndens makt på norsk fjernsyn, och du har fortalt att nå spelar du in serier i Danmark också, och detta upptar mycket av din tid. Disse programmen, fortäller de hela sannheten?
Nej.
Var det vi inte?
Det finns mycket mer information, så kan jag säga, men det kommer inte fram. Och ibland så kan jag vara lite inte deprimerad, men jag kan vara lite besviken på att vi får inte med allt, för det finns inte så mycket tid. Det är som du säger, har vi 40 minuter då får vi visa det viktigaste. Och ibland, det är faktiskt sant, så har våra producenter fått ta bort jättebra information för att den också varit för bra, som de säger. Och då tror inte tv-tittarna på att det är så bra som det är, utan de tar bort för att tona ner lite. Så är det alltså.
Får du själv bekräftelse på att du har gjort en vällyckat jobb, att ett hus är rensat, att de ånden du mötte har dratt över till din andra sida?
Det får jag väldigt ofta, och jag fick senast det igår, och det gör mig varm i hjärtat, för det är ändå det handlar om. Och nu ska jag tala om det allra viktigaste,
ja.
The point i det hela, och det är nämligen så här, vad är det jag gör? Vad är hemligheten? Varför blir det stilla? Jo, hemligheten är så här, att jag har lärt mig att förstå att i alla olösta sådana här case där det är andra kvar, så ligger det konflikter mellan världarna. Antingen så är det andevärlden som inte har kunnat släppa taget om en konflikt, eller de som är igen på andra sidan, alltså det fysiska livet. De förstår inte varför andevärlden så att säga bråkar, och när jag kommer dit och förmedlar informationen, förmedlar budskap, ja, då kan andevärlden släppa och gå vidare. Och då kan de i det fysiska livet förstå varför det var bråk, de släpper det och så blir det lugnt där. Konfliktlösare Lena Ranholm.
Jaha, är det så enkelt?
Ja, så enkelt är det.
Och så vanskelig.
Ja, så enkelt är det.
Tror du på ett liv efter döden, eller vet du att det är ett liv efter den jordiska döden?
Jag vet, i min sannhet så vet jag att det är ett liv efter döden. Ett andligt liv som tar sin början när vi lämnar denna kroppen och denna världen.
Men kan vi dra tillbaka och gå in i en annan kropp? Reinkarnation.
Det gör vi.
Vi gör det?
Ja. För det du lagar idag här, det blir din livsplan nästa gång. Alltså det du lagar idag ligger som spår för nästa liv. Och det skriver jag om jag får göra reklam i min nya bok Det osynliga riket, som förhoppningsvis kommer ut i Norge också. Där skriver jag om hur vi lagar våran egen livsplan utan att vara medvetna om det. Och att den ligger som en plan nästa gång du kommer tillbaka att utvecklas efter. Och den planen du har idag, den är sedan tidigare liv.
Tack för att du kom.
Tack så mycket.
Hej.